Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön, och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Reklam och samarbete med Lysa, och idag blir de hållbart sparande.
Ja, men i höstas så släppte ju Lysa en uppdatering av sitt hållbara erbjudande, version 2.0. Så idag så intervjuar vi Sofia och Patrik om liksom vad innebär hållbart sparande, hur kan man tänka, vad säger den här nya EU-lagstiftningen, hur den här Paris Aligned Benchmark, vad innebär det, och hur förhåller sig Lysa, vilket, för jag tycker att de har tagit en ganska intressant ståndpunkt där de har sagt så här, men vi vill erbjuda det bästa breda alternativet och det bästa hållbara alternativet, vi prissätter dem ungefär likadant och vi tar ingen ställning i vilket som är bäst eller inte. Så jag tycker att detta är ett ganska intressant avsnitt, så här att, ja men, var är vi just nu, vart är vi på väg i det hållbara sparandet? Och precis som vanligt, så när det gäller när vi pratar om Lysa eller när vi pratar om investeringar, så är det viktigt att komma ihåg att liksom alla investeringar, oavsett om de är hållbara eller breda, innebär en risk. Man kan förlora hela eller delar av sitt kapital, och historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Och jag tänker att vi gör det inte svårt, utan vi släpper på Patrik och Sofia.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag, så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Så varmt välkomna, Patrik Adamsson, du är vd och medgrundare till Lysa. Du har en lång bakgrund inom finans, Merrill Lynch, du har jobbat med private equity i London, kom hem till Sverige och jobbade på Nordstjärnan, och sen blev det Lysa där du har varit sedan dess. Så att det är en gedigen bakgrund inom finans, kommer från Handelshögskolan också, pluggat där.
det stämmer bra, för rätt länge sedan nu, 20 år sedan tror jag det blir ungefär som jag började där.
Ja.
Jättekul att vara här, stort tack.
Tack. Och så har vi med Sofia Wermlöf Helmrich. Du är investment manager på Lysa, kommer från SEB. Du har jobbat, där du har jobbat som portfolio risk manager, med investeringsstrategier, kvantitativa strategier och dessutom lite innan på Handelsbanken och också från Handelshögskolan i Stockholm. Så varmt välkomna.
Tack.
Vill ni lägga till något?
Nej.
Men du, jag tänker vi ska börja på ett helt annat ställe.
Mm.
Det ryktas om att du har vunnit hopp-SM som 19-åring och att du har ridit professionellt i England.
Mm. Berätta. Ja, det stämmer. Ja, jag har vunnit alltså 2 gånger faktiskt.
Ja, kul. Cool.
Men första gången var jag bara 11, men sen när jag var 19. Och sen åkte jag, när jag hade tagit examen 2014 så åkte jag till England och jobbade sen av Englands landslagsryttare i ett halvår.
Ja.
Som bridare innan jag började jobba inom finans.
Ja, men vad roligt. Och hur kom det sig ändå så här att det blev så här skifte? För nu har du ändå varit på Lysa i snart 2 år.
Ja.
Att ändå gå från så här SEB, stort företag, klassisk finanstid. Ja, men jag börjar på Lysa. Som,
ja, men alltså att jag fick en sån bra känsla för Lysa. Jag trodde så mycket på, eller tror fortfarande på. Nej, men jag tycker verkligen att det är framtidens liksom, finansbolag och ville vara med på den. På den resan. Sen har jag haft det jättebra på SEB, så det var jättesvårt att lämna. Men jag är fortfarande jätteglad över det. Ja. I slutet 2 år senare.
Ja, men vad roligt. Och jag tänker så här att vad vi ska prata om i detta avsnittet är liksom lite fokus på hållbarhet. För att jag tänker så här, att vi är stora fans, jag tror det är många som har hört om Lysa. Men för den som liksom lyssnar första gången, så vänta här nu, vad är Lysa? Kan ni ge så här 60 sekunders hisspitch? Vad är Lysa? Varför ska man välja Lysa?
Jag kör varsin, vill du?
Ja, ni får köra varsin.
Ja, men jag brukar säga att det är en digital automatisk spartjänst för de allra flesta, som där vi med fokus på att göra det billigt och brett. Och det passar de som kanske är jätteintresserade och de som inte vill lägga så mycket tid eller läsa på. Det passar de allra, allra flesta.
Ja. Coolt. Mm. Nu ska bli spännande hur du ska göra detta bättre, Patrik.
Ja, precis. Om jag tar ett lite annat perspektiv på det, kanske kan man säga att vi löser det här problemet som många har. Att man antingen tar för lite risk i sitt sparande, inte gör något, inte kommer igång och börjar investera. Eller att man kanske tar för mycket risk, investerar ett fåtal aktier, några småbolag här, kommer in och börjar testa också, det blir väldigt stora kursrörelser. Vi vill göra det väldigt lätt att spara rätt helt enkelt. Det ska vara svårt att göra fel. Det ska vara lätt att få ett schysst sparande.
Mm.
Det är det vi försöker lösa på det sättet som Sofia beskrev.
Alltså, och nu har ni ju en app också ju.
Ja,
precis.
Och det har ni inte haft innan. När kom appen?
Vi släppte den nu tidigare i november.
Ja. Mm. Och det är ändå lite roligt. Patrik kom innan och bara, kolla, vi är mest nedladdade appen i App Store på finans. och så är det bara så här, jag bara, åh, vad roligt!
jag ska faktiskt korrigera, just nu när vi släppte den brett så är det faktiskt mest nedladdade av alla appar i Sverige. Precis, när den gick ut med ett mejl till...
Ja, fast det är fusk. Alla. Det är fusk.
Det kommer nog gå ner lite. Jag tror också att vi kommer nog inte vara den mest nedladdade heller.
Jo, men man är det ett tag, men det är finans. Jätteroligt.
Ja. Ja, men det är roligt.
Så det är kul, för att det visar ju lite på att det tog ju längre tid för oss än kanske för många andra att skapa en app. Och vi tycker ändå att vi har tagit ett bra tempo. Började med mobilwebb, väldigt lätt att komma åt både på... i mobilen, på en padda eller på en dator. Men vi märker att fler och fler av våra kunder vill ha just en app. Det är vanligaste vi har hört.
Jag kan ju säga så här, det har ju synts i forumet också där vi hade kaffemannen som var så här, när vi skulle ställa frågor om hållbarhet så kom så här, jag har ingen fråga men jag vill bara säga tack för appen. Ja. Jag tyckte att det var så här ganska, ganska fint.
Ja.
Men jag tänker vi ska prata om hållbarhet. Och lite detta föranleddes ju också, det har varit mycket diskussion och ni gjorde ju också ett skifte i höstas i det här hållbara erbjudandet. Så också, om vi tar det viktigaste, vad är skiftet? För att det är ändå ganska många som lyssnar som har er redan som sparande. Så vad var skiftet och varför gjorde ni det?
Skiftet är att vi har gått från att ha matarfonder till Öhmans fonder. Till att vi nu förvaltar fonderna helt själva, det vill säga köper aktier i fonderna. Och har då samtidigt bytt strategi till en strategi som handlar om att reducera koldioxidavtrycket i portföljerna. Så, och det gör vi, eller det var det allra viktigaste.
Ja.
och det gör vi genom att följa vad man kallar för Paris Aligned Benchmark. Och det är egentligen en metod som EU har tagit fram, där portföljen som helhet ska minska sina utsläpp med 7% per år för att då investeringarna ska vara i linje med Parisavtalet som når netto nollutsläpp 2050.
Ja, och vad skulle ni säga, så här, vad är den vanligaste missuppfattningen, tror jag, så här, liksom, om hållbart sparande, tycker ni?
Men det är väl att det är krångligt och att man inte kommer förstå och att det är liksom kanske jidder och bara snack och marknadsföring.
Ja, vi hade den kommentaren i forumet, så här, bara, kan vi inte sluta med det här ESG eller hållbarhetsgillet? Ja, men för så här, om vi känner ju varandra, jag gillar ju er, vi är ett stort, eller vi är stora fans, men om jag ska ta lite så här djävulens advokat, så tänker jag ibland så här, gör det hållbara sparandet någon skillnad på riktigt?
Mm.
Vad tänker ni?
Jag tänker att det kan göra det, och att det finns många så här aspekter i hållbarhet. Alltså att man kanske väljer att äta vegetariskt eller köra elbil, och såklart vill göra det man kan med sitt sparande. Så att det är många, liksom många aspekter att ta hänsyn till om vi ska liksom ställa om. Och man kan ju då säga att effekten kan vara starkare om man gör hållbarhet inom private equity till exempel, än om man gör det i listade aktier. Men även om effekten är kanske, ska man säga, begränsad, så måste ju allt måste ju till för att vi ska ställa om. Mm. Och man tänker också motsatsen då, att vi inte gör någonting. Det måste ju vara sämre.
Ja, jo.
Ja, det måste vara sämre. Men vad är nu private equity och vad är, alltså du pratar om listade aktier. Alltså du pratar om att det är skillnad där.
Ja, om man är väldigt så här purist så kan man säga att man kan göra mer påverkan om man investerar i olistade bolag. Till exempel ett nytt vindkraftverk. Okay. Till exempel. Då kanske man kan ha ännu större påverkan med sina pengar om man kan finansiera någonting från början jämfört med om man köper och säljer aktier som redan är listade.
Ja, precis.
För det som händer, men det som liksom, det teoretiska när man köper och säljer aktier på en börs är att man ändrar kapitalkostnaderna för det bolaget. Så att om många köper de hållbara bolagen, då går deras kapitalkostnad liksom successivt ner. Och då blir ju fler av deras projekt liksom lönsamma och genomförbara.
Precis, och det som mycket hållbart sparande handlar om, det är att man riktar kapitalet från bolag som kanske släpper ut mer koldioxid till de som släpper ut mindre. Och det kommer ju ha en effekt, just att det blir billigare. Sen exakt vad den effekten är väldigt svår att mäta, för det får så många olika följdeffekter. Och det är därför när vi tittar på de två alternativen vi har, med brett och hållbart, att vi också vill ge det alternativet från vad känns rätt för dig mellan att investera brett eller att investera hållbart.
Mm. Men jag får säga.
Så att man kan inte investera brett om man investerar hållbart i Lysa, eller?
Jättebra fråga.
Ja. Ja, men vi har ju försökt, den här nya då, hållbarhetsstrategin som vi precis har ändrat till, det är våran vy på det här, den bästa hållbara portföljen som samtidigt är bred och diversifierad.
Okay.
Så försökte fram, liksom, den strategin är både hållbar på ett sätt som går att mäta och rapportera och kommunicera, men också skapar en bred portfölj som är i alla sektorer.
Så den breda, hur många företag finns där? Eller hur många, vad säger man?
Innehav.
Innehav, ja.
Ja.
Ungefär 7000 bolag som ingår i den. Och den hållbar ungefär 1100.
Ja, exakt.
Och, okay, så det är ändå skillnad. Ja.
Så det är en skillnad där. Sen ska man säga att de absolut flesta globalfonder som man kan köpa på nätmäklaren i Sverige är ungefär 1000 plus innehav. Så ungefär den hållbara alternativet hos oss ligger. Det som är skillnad mot en riktigt bred är att då inkluderar man också marknader som är lite nyare. Man brukar inte säga att de är mogna, så tänk att man inkluderar Latinamerika till exempel, eller att man inkluderar mindre bolag. Och då finns det många fler bolag. Nu kan många av dem vara hållbara, men där finns det inte riktigt samma genomlysning av datan och samma möjlighet att säga jo, de här klassificerar in i en hållbar portfölj. Så det man inte säger är att alla de här 5000 bolag, 6000 bolag som är skillnad är inte hållbara. Men det är lite svårare att ta reda på vilka är det som skulle klassificeras in.
Men för att om jag ska vara så här, jag känner mig lite så här att jag är lite neggo här idag.
Men vi behöver vara det också.
Ja, men lite så här. Men för att Anton ställer så här, men är det bättre att investera då hållbart i ESG? Eller är det bättre att donera pengarna till den organisation som planterar träd i Amazonas eller barnfonden? Eller alltså någon... För det har ju varit liksom en del av kritiken mot hållbarhet.
Ja, det är ju så den typ amerikanska strategin lite grann. Att fortsätta investera som vanligt och sen skänka pengar.
Ja.
Jag tror inte att liksom vi kommer ställa om, eller världen kommer ställa om alla bolag fortsätter precis som idag. Och sen så donerar vi pengar till välgörenhet som planterar träd. Jag tror att hela marknaden, fria marknaden behövs med innovation och så vidare.
Ja, det tror känns jag. Oerhört gammeldags. Ja, vi kör på som vanligt med de här oljeaktierna, men sen så kan vi kan donera lite träd. De huggs ju ner sen av oljebolagen. Det känns oerhört gammeldags.
Men det finns ju många olika saker som samspelar. Sen har vi också lagstiftning även för alla bolag som blir tuffare och tuffare på miljöområdet, och det finns ju en tanke från lagstiftaren också att skifta från fossildrivna bilar till eldrivna bilar. Så att jag tror man kan se det också lite på det här sättet, att som vi var inne på början, det är många olika saker som samverkar. Och vi kommer inte hitta en enda lösning och säga det är det här vi ska göra och det är det som är rätt. För det kommer ge högst avkastning och det är också det som kommer att få mest hållbarhetspåverkan. Utan det är det är många olika saker som samvarierar och många olika saker vi behöver göra.
För att liksom så här, det som jag tycker är klurigast med hållbarhet, för jag tycker ju detta är viktigt. Men sen så fastnar jag på såna här grejer som, men om vi tar bara ett exempel. Säg att jag har... H&M till exempel. Och så köper jag H&Ms aktie av Caroline. Och sen tycker jag så här, nu vill jag inte ha H&Ms aktie längre, så jag säljer den till Patrik. Grejen är ju så här att H&M har ju liksom inte påverkats. Det är som om jag köper en tröja, ja, då betalar jag till affären första gången. Men när du säljer den tröjan på Sellpy eller den säljs på Blocket, så är ju inte H&M inblandad i den transaktionen. Alltså, står ni, så att hur påverkar det att vi handlar med vissa aktier men inte andra? Ja. För det påverkar ju ändå inte bolaget där nere.
Men säg att 100 000 personer köper H&M. Då kommer aktiepriset att gå upp och det är då deras kapitalkostnad går ner. Det är det som är liksom mekaniken bakom. Så att du, om bara några gör liksom, det kommer inte att påverka. Men om marknaden liksom, en stor del av marknaden går åt ett håll, så kommer ju det påverka priset och då kommer det påverka hur lätt... Så att om ett bolag är högturerat har de ju lätt att ta in kapital till exempel. Kanske lätt att anställa kompetent personal och så vidare. Ja. Så det kommer gynna dem.
Ja, så men då, för då är det också viktigt så att tänka så att okej, men då är det ju följdeffekten. Det är ju inte att jag säger så här, jag skiter i att köpa den. Alltså det har bara liksom marginalen. Utan det är sen om det bolaget vill ta in pengar till ett nytt projekt, då kommer det spela roll. Är det så man ska tänka kring det?
Ja, men jag tycker också man kan ändå så här reflektera över att det har ju viss påverkan. Om vi tittar som under året, så har ju typ ett oljebolag som fanns på svenska börsen finns inte där längre.
Ja.
Ett tobaksbolag finns inte där längre. Alltså vad investerare gör har ju ändå, det har effekt. Och det är bara liksom anekdotiska bevis.
Ja,
liksom. Men det händer ju ändå saker. Så att det har ju viss effekt.
Ja. Men där är en fråga också från Nightowlerna som gäller detta. Att liksom, hur ställer ni er liksom så här, ja, men hållbarhet versus till exempel effektiva marknadshypotesen att man ska äga allting? För jag tänker så här, om man går till en förvaltare och så säger så här, du får köpa vilka aktier du vill. Och sen går man till en annan förvaltare och säger så här, du får köpa vilka aktier du vill men inte de här. Då ska ju nästan per teoretisk definition den som är begränsad få en sämre avkastning än den som inte har några begränsningar.
Och det här beror ju lite på hur effektiv tror man att marknaden är. Vi tror ju generellt sett att marknaden är någonting som man kallar för svagt effektiv. Att de priserna som finns på börsen reflekterar värdet på ett bra sätt i bolagen. Det kan avvika lite då och då, men inte systematiskt. Och det är därför vi vill investera i index i grunden och följa. Inte försöka vara stockpicker och hitta ett bolag som ska gå bättre än någonting annat. Men så det här handlar om lite, det är de här bolagen som är hållbara, de borde klassificeras som hållbara, till exempel på grund av att de får med i PAB-index. De borde ju ha ett högre pris till början. De borde värderas högre än ett bolag som inte klassificeras in bara på grund av att de har framtiden för sig. Mm. Så då blir värderingen på de bolagen redan högre. Och då är frågan hur mycket av den resan framöver är redan nu reflekterat i priset. Tror vi för att det här bolaget är hållbart nu och kommer bli fortsätta på den resan att det då kommer värderas lite högre gradvis? Eller är det redan inne i priset nu eller inte? Om man tittar på, om man tror att allt det där är inprisat redan, att marknaden är så pass effektiv, ja men då kanske det finns en anledning att gå brett. Mm. Om man bara tittar avkastningsmässigt. Mm. Om man tror att nej, de här bolagen som är hållbara, som har den här påverkan, de kommer att gå bättre för de har framtiden för sig, då kan det finnas en anledning att gå mot det hållbara. Och det är där som vi säger att det som är vår kanske roll här emellan, det är inte att säga att när det kommer till avkastningen, men det hållbara kommer gå bättre eller det breda erbjudandet kommer gå bättre. Det är ett personligt val man får göra själv. Vi vill se till att vi konstruerar det vi tycker är det bästa breda utbudet som täcker in så många marknader, så många bolag som möjligt. Och sen på den hållbara sidan, det är då vi tycker är det bästa hållbara erbjudandet som är då vi tycker mätbart, lite mer evidensbaserat, fokuserat på koldioxid, har även så att man tar bort vissa sektorer, pratar om liksom spel, tobak, pornografi, några till helt och fullt. Och sen fokuserar mycket på det som är Paris Line Benchmark och det ramverket som vi tycker skulle funka väldigt bra för den här typen. Så att sen så kommer man rätt in i de här diskussionerna, men vilket av de här två ska jag välja? Och det är ju ett av de valen som hamnar lite på kunden. Ja, vad tror jag? Vad känns rätt för mig i det här alternativet? Och då är det lite svårt att säga det här är rätt eller det här är rätt från vårt perspektiv. Utan vi vill ge de bästa två valen vi kan få fram.
Vad tänker du, Sofia?
Ja, men jag tänker precis så. Och man kan ju välja, det breda eller hållbara av olika anledningar. Antingen att man tror att det ena kommer att prestera bättre eller sämre, eller för att man vill rikta kapital till de här bolagen, eller för att man, eller för att man tycker att det känns bra. Alltså det kan vara andra aspekter lika väl.
Ja.
Mm. Men är vapen och sånt, är det, eller krigsindustrin kanske jag ska säga, är det liksom
försvarsindustrin? Ja.
Försvarsindustrin, är den inräknad i liksom att man tar man bort det från de här 1500 hållbara innehaven?
Vi har tagit bort det.
Precis, och här kan man ju, jag tror faktiskt försvaret hette väl krigsmakten förr i tiden innan jag bytte namn till försvarsmakten, det var länge sedan.
Krigsindustrin. Men ändå, alltså, för det är, så, det är väldigt spännande det här med att man har tyckt så att försvarsindustrin ska minsann inte vara med i det hållbara och sådär, och sen så har vi ändå liksom högst fungerande krig i världen och det går ju jättemycket pengar till det, och vi är ju, Sverige är ju med och liksom ser till att
Att Ukraina kan försvara sig.
Att Ukraina kan försvara sig till exempel. Mm. Men sen är ju det med pornografi också. Alla använder det. Mm. Och det. Och så väljer man bort det för att det är liksom, det är ändå lite politiskt korrekt att ta bort det.
Mm. Alltså de här sociala grejerna som man tar bort är ju, ja men spel också till exempel. Det kanske inte är något problem om någon spelar för att de tycker det är kul ibland, och så finns det såklart uppenbart problem också. Men, och alkohol, det är ju svåra gränsdragningar.
Och sen det där är rätt, här krävs det också kanske att man är lite tydlig från vår sida vad som ingår och inte ingår. Om man tänker just försvarsindustrin, den finns ju med i det breda alternativet, det finns det mer hållbara, och det är lite också vad man kan förvänta sig av den typen av erbjudande. Mm. Och sen är det inte så, sen beror det lite på hur man klassificerar det där också, för att man kan också säga att det finns inom försvarsindustrin, då kan man tycka att ja, men det är okej med den typen av vapen man nu använder i Ukraina, men det finns andra som inkluderar så att säga atombombstillverkning. Mm. Vad drar man gränsen däremellan? Och vi försöker hitta där liksom i det erbjudandet, det är enkla gränsdragningar som gör det tydligt om vad som ingår och vad som inte ingår.
För att det är inte det ett problem som har varit i ESG innan? Att det har varit så himla otydligt. Såhär, vi tycker att detta ska vara med men inte detta. Som jag kan tycka så här, jag tycker absolut försvarsindustri borde ingå ett hållbart. Men det tycker jag. Och sen kommer någon annan som är så här, nej, ska absolut inte ingå. Och då, där har ju ni fått ta ställning. Okej, men då går vi här och sen finns det, vill jag ha försvarsindustri bra, då får du välja det breda. Men har det blivit bättre nu att man började liksom så här enas kring vad som är hållbart sparande? Eller är vi fortfarande i att det är liksom så här, pratar du med SCB så säger de en sak, pratar man med er så säger ni en annan och sen så är det en tredje som har
Vi har nog en bit kvar skulle jag säga. men kommit liksom mycket längre på vägen tycker jag. Och man har ju gått från att många tittar på de här liksom ESG-betygen som kommer från olika dataleverantörer. Och lite vad ska man säga, utmaning med dem har varit att de har mätt kanske liksom 60-70-tal faktorer.
Ja.
Och viktat ihop dem. Så alla bolagen har blivit ganska bra.
Ja. Och det kan skilja rätt mycket mellan olika aktörer också.
Och också korrelationen mellan dem är ganska låg. Men nu går vi lite mer emot att försöka... Eller dels kommer ju EUs taxonomi som ska definiera vad som är en hållbar aktivitet. De här PAB-indexen som vi har pratat om kommer också. Så EU försöker ju, eller liksom lagstiftarna försöker koordinera liksom marknaden. Och det tror jag är bra.
Ja. Sen kan man väl säga just att och komma tillbaka till den poängen, för jag tror att om vi tittar till det hållbara investeringsfokuset som vi erbjuder, som då är ju baserat på, vad ska jag säga, på aktiesidan, på PAB, på räntesidan, där har vi kvar det samarbete som vi hade med Öhman tidigare. Så vi pratar nu om aktiesidan. Där har vi gjort en rätt ingående studie innan vi skulle landa i en av de här olika vägarna man kan gå om hur man ser på hållbarhet. Och det kom tillbaka till sådana principer att vi ville ändå få in en mätbarhet i det. Då är det enklare att fokusera på utsläpp, till exempel, än kanske lite mer på de här social och governance-faktorerna där de olika ratingbyråerna som vi pratade om kan hamna i väldigt olika slutsatser på samma bolag. Och det blir väldigt svårt att förklara. Så att därför så har vi fokuserat, kan man säga, just på utsläpp.
Och det är en väldigt viktig faktor också. Ja. Eller den går att mäta och är väldigt viktig.
Absolut. Ja. Precis. Så att det är en stor förändring från det erbjudandet som fanns tidigare, just kan man säga, att fokuset har hamnat tydligare i det hållbara investeringsfokuset på aktiesidan på utsläpp.
För att det upplever jag har ju kommit med många av de andra fonderna också, alternativen, att om man vill ha en vanlig, klassisk, gammal, global aktie, så är det många nu som börjar gå över på där PAB, alltså Paris Aligned Benchmark. För den som aldrig hört talas om, vad kan ni säga, så här, vad är pitchen för PAB?
Ja, liksom? Det är att man har ett moderindex, så ett vanligt globalt eller svenskt index. Och det här PAB-indexet då har till att börja med hälften så stora utsläpp som moderindexet. Och utsläppen ska sedan minska med 7% per år. Och det ger att man når netto nollutsläpp 2050, vilket är då i linje med Paris Aligned Benchmark. Och sen finns det en handfull ytterligare kriterier om vad man inte ska investera i. Det som är fördelen är ju att det är liksom metodiskt evidensbaserat, fokus på ganska få faktorer men starkt fokus på dem så att det blir lite tydlighet. Och inte så mycket tyckande utan lite mer kvantitativa siffror liksom.
Ja.
Hur säkerställer man att de här utsläppen kommer att minska med 7% per år i den här portföljen? Ja. Eller vad ska man säga? Innehaven.
Det bästa är ju om bolagen själva minskar sina utsläpp. Det hade ju varit jättebra. Om det inte görs så kommer man handla ut ur dem som inte har minskat och handla in i dem som har minskat.
Ah.
De får inte vara kvar i indexet helt enkelt.
Eller få en lägre VIX. Så att portföljen som helhet minskar med 7% per år. Men sen en aspekt som vi försöker göra är att vi försöker investera i bolag som har satt vetenskapligt baserade mål att minska sina utsläpp och som också historiskt har minskat sina utsläpp. Så vi försöker vara så framåtblickande vi kan för att försöka identifiera de bolagen som verkar vara på liksom god väg.
Men detta gör ju inte, alltså där är det så att ni får ett index av Solactive, alltså en leverantör som håller koll på detta.
Eller får, alltså vi har ju tagit fram lite
ni har tagit fram det tillsammans,
Ja, de är indexleverantörer men vi,
ni handlar på det indexet.
Ja, exakt.
Ja. Bra. Mm. Kan man säga så här, för så här 2015 så kom det en rapport från Världsnaturfonden som var så här att ja, men typ 100 000 kronor i en global fond ger upphov till ungefär 5 ton koldioxid. Mm. Kan man säga någonting om det här? 100 000 kronor i pub eller ett sånt pubindex, det är så här många ton koldioxid.
Mm. Det skulle man säkert kunna räkna på. Regelverket ser ut så att man fokuserar på intensiteten. Så man sätter utsläppen i relation till värdet på bolaget istället för liksom faktiska. Men det går absolut, det skulle absolut gå att räkna fram. Det har vi inte.
Ja, nej, men jag tänkte så här, för man brukar ju prata om, för det var en sån ögonöppnare för mig, att så här, vet, man försöker, ja men vi är elbil och vi sparar och sopsorterar och allting, och sen var så här, ja, och sen har du liksom, du vet, vi var med, vi ska inte resa detta året så vi inte gör så stort klimatavtryck, och sen var så här, ja, varsågod, men du har ju glömt elefanten i rummet, där du har ett antal liksom 100 000 i en indexfond kring det där.
Men det här Solective, vad är det för någonting?
Solective.
Mm. Det är en tysk indexleverantör som vi har samarbetat med redan sedan vi startade, för är det 2 eller 3 år sedan, vi startade den svenska direktinvesterade fonden, så har vi samarbetat med Solective. Mm. Och de är inte så här helt olika lysa, tycker jag, i så här mindset. Och de är ganska små, väx mycket, så vi, ja. Ja,
men så en indexleverantör, så de tar fram riktlinjer?
De tar fram en lista. Detta är bolagen. Så om du har 100 bolag så ska du köpa de här 100 bolagen till den här vikten. Du ska lägga 2 kronor i det bolaget, 3 kronor i det bolaget och 5 kronor.
Och det de är liksom bra på, att de gör mycket så att säga, kundspecifika index. Så tillsammans med dem så liksom, vilka kriterier borde vi ha, vad kan vi tänka oss och så vidare. Vad blir en bra portfölj? Och så kommer vi överens om liksom ett antal guidelines liksom, eller regler. Mm. Och så utifrån det tar de fram då lista på bolag som vi ska köpa.
Ja. Mm. Så de tar fram regelboken.
Precis, och sen får vi hålla oss till den regelboken helt enkelt därefter, vilket minskar då det här som vi pratar om, tyckandet längs med vägen. Så.
Tidigare, innan det kom det här pubindexet, så har det ju varit framförallt tre grejer man jobbat med. Att man jobbat med exkludering eller så här svartlistning. Alltså här, detta vill vi inte ha med. Mm. Detta vill vi ha med, alltså inkludering. Och sen har ju den sista liksom varit så här, att nej, men påverkan. Mm. Att man ska försöka påverka.
Mm.
Är det förändrat också nu med det här pubindexet eller med hur man jobbar? Eller är det fortfarande de här tre benen? Och vad har de för liksom, påverkan?
Nej, men de är fortfarande in play, skulle jag säga. Man har ju vissa bolag som man exkluderar, så det finns ett antal exkluderingskriterier som kol och vi har gränser på fossila bränslen och som vi var inne på, alkohol och spel och tobak och så vidare. Och inkludering är ju det här att man överviktar bolag som är bra för att då nå målet om 7% minskning av utsläppen per år. Vi jobbar inte med påverkansarbete idag. Vi är lite för små, tycker vi, för att lägga tid på det. Att påverkan är sen intressant, för på något sätt alla håller på med det, men det är väldigt svårt att göra forskning på om det funkar och hade bolagen kanske ställt om ändå och så vidare. Men det är ett intressant ämne, men det är inte för oss idag.
Mm. Nej, för det har jag också sett, upplever i alla fall i USA en trend hos de stora leverantörerna, att vissa går ju till och med, vi har våra pengar hos er i en indexfond men vi vill rösta själva. Eller så att jag gissar att det är väl något man kommer att säga här. Men
sen ska man säga samtidigt att och det finns ju den trenden internationellt även för privatpersoner, att man ska kunna få rösta för sina aktier. Sen kan det vara väldigt svårt att ta ställning till alla de här bolagen, vilka frågor ska man, hur ska man rösta?
Mm.
Men det är en liten underlig situation just nu som säkert kommer att ändras, för att oftast man väljer en fond att investera i, då tänker man kanske inte exakt på också att man ger ett mandat till förvaltaren att rösta.
Mm.
Och det finns inte en tydlig koppling mellan de som har investerat pengarna på det sättet och exakt hur man röstar vid varje tillfälle.
För att det där var ju också, vi pratade ju med S&P, alltså Standard & Poor's, vi intervjuade deras vd som sa också, då frågade vi om det här med ESG, så sa han att indexfonder, att många kritiserar ju att indexfonder är ett ansiktslöst ägande. Men då sa han så här, vad folk inte fattar är att indexfonder har ju mycket större möjlighet att påverka, för att de har ett mycket, mycket mer långsiktigt ägande och mycket större ägande.
Mm.
Och han sa så här, om jag sitter som vd på ett börsbolag, vem vill jag lyssna på? Den aktiva fonden som kommer in och som jag liksom inte vet när de kommer lämna för att de hittar ett bättre case.
Mm.
Eller ska jag lyssna på indexfonden som kommer ha innehav i vårt bolag de kommande, liksom, så länge vi är med index.
Mm.
Så att där upplever jag också att det var ett ganska vanligt missförstånd kring att indexfonder inte skulle kunna ha en påverkan, utan snarare tvärtom. Mm.
Men då kan absolut ha påverkan, och det kan också finnas ganska mycket pengar i indexfonderna, så av den anledningen. Men det finns ju någon aspekt som att man kanske måste kunna, om säg att man driver påverkansarbete och så händer ingenting, då måste man ju kunna sälja, för annars har man liksom ingen kanske... förhandlingsmakt, eller vad ska man säga?
Exakt. Men jag tänker så här, för att när vi till exempel har diskussion i forumet så känns detta ibland som lite polariserat. Mm. Och då är det till exempel vissa folk som pekar på så här, Naturskyddsföreningen släppte en rapport för något år sedan där de var så här, skrev så här, en påfallande majoritet av forskare som analyserat välja bort strategin landar i en skeptisk syn på dess påverkanspotential. Och så tycker de så att man kan göra, normalfallet är mycket svårt för fondförvaltare att effektivt verka för en bättre miljö genom att undvika miljöförstörande företagsaktier. Och han ska säga, undvikandet må hända en symbolisk effekt, men det bör inte överskattas. Och så är de mer positiva till inkludering, alltså med aktiva miljöfonder. De säger så att okej, men då kan man ge, för de är inne på det som ni också var inne på, man kan ge pengarna.
Mm.
Hur ska man förhålla sig till det? Vad skulle ni säga till en person som tänker så här?
Det är ju, så att säga, om man ska rikta kapital så måste man ju ta någonstans ifrån också. Så att det är ju lite två sidor av samma mynt, att man måste ju inte investera i vissa bolag eller investera mindre om man ska kunna investera mer i andra. Så att de hänger ju lite ihop.
Men för, om jag ska vara så här, då, tuff, så här, jo men ska jag ta en mindre fond som du vet åker ut till det där bolaget och nu sätter vi upp denna vindkraftsparken och de behöver 100 miljoner och nu investerar vi 100 miljoner i just den här solparken versus att ha det hos er, så är det mer liksom...
Man kan ju säga på det sättet att det vi har som en grundfilosofi i båda investeringsinriktningarna som vi har, det är ju att det ska vara väldigt, alltså det ska vara diversifierat.
Mm.
Om vi tänker oss, det kan ju vara så att vi har en kund som har pensionspengar som de är investerat tillsammans med oss, liksom, eller att det är så att man har en insats på en, man tänker man ska köpa en större lägenhet om 5 år. Att ta de pengarna och gå in i ett högriskprojekt som kanske är ett energislag som kommer att se annorlunda ut om 5 år. Det är svårt liksom att ta det bettet med de pengarna, utan då måste man göra en väldigt smalare satsning kanske. Lite det som Sofia var inne på tidigare med private equity. Mm. Så att, för att det hade varit ett sätt att säga att nästan alla bolag har någon form av negativ påverkan, så att om jag har allting bara på ett sparkonto då slipper jag liksom engagera mig i det här. Men det har ju väldigt många andra negativa konsekvenser. Mm. Så att då kommer man på den här frågan tillbaka. Okej, då har vi ett alternativ som är 1100 bolag följer PAB-index och vi har en ting som är väldigt mycket bredare. Och sen blir det väldigt polariserat vilket av det här ska man välja.
Mm.
Och den diskussionen i USA är ju nu mycket större också. Kring, och det går in mycket politik i den. Jag tror man kan liksom ta ner lite tonläget kring det där, och sen så ställer man egentligen frågan, vilket ju vi gör här, hur känner du själv?
Mm.
Vad tror du är rätt? Det finns inte några jättetydliga svar här. Vi försöker ju lösa många av frågorna för våra kunder, göra det så lätt som möjligt, fokusera på den ekonomiska situationen som kunden har, fokusera vad är målen, fokus som kunden har, fokusera vilken riskvillighet man har. Men sen ställer vi också den här frågan, okej, men hur ser du på den här frågan själv?
Mm.
Om du vill investera brett eller hållbart. För vi sitter inte på ett tydligt svar och säger att den ena är bättre än den andra.
Mm.
Det finns inte tillräckligt mycket data om det. Så det är någonting man får ta ställning till själv helt enkelt.
Jag tycker ni är så fina så ni säger så här, men man kan välja själv. Jag är så här, välj båda och.
Nej, men det
så här, är du osäker, du kan sätta hälften.
Ja, det är absolut.
Kan lägga till det Patrik sa, de här fonderna finns ju. Vi sålde jättemycket aktiv risk på hållbarhet.
Ja.
Och för de kunderna som tycker att det är, liksom, eller spararna och investerarna som tycker att det är toppen och är villiga att göra det. Ja. Men då ska man göra det. Men då är det inget som Lysa håller på med.
Nej, men exakt. Nej. Och det som jag tycker också är så fint med er är att vi är inte opinionated.
Mm.
Alltså ni säger så här, okej, här är det hållbara, här är det så här, välj själv.
Mm.
Och jag brukar säga så här att ibland så upplever jag att vi gör det till onödigt mycket till antingen eller val.
Mm.
Att det fina med pengar är så här, har jag 100 pengar så är de delbara. Och då kan jag ta 50 kronor där, 50 kronor, eller så här 40 där, 50 där och så 10 till den där cleantech-fonden.
Mm. Jag skulle säga att det här är en av få frågorna som vi inte är jätteopinionated på vilket man väljer. Vi är rätt opinionated inom det breda, om det är det bredda, då skulle det se ut på det här sättet. Om det är det hållbara investeringsfokuset, då tycker vi att det här är bäst för de bästa. Då borde det vara så här. Och det. Men just det valet däremellan. Ja. För att det var så ju någonting vi såg. När vi startade Lysa, då hade vi ju enbart ett brett. Och som ni var inne på lite tidigare så är det rätt få som har det så pass brett. Det är väldigt få fonder i Sverige som man brukar prata om olika artikelklassningar som inte har en artikel 8 eller 9 klassning. Det vill säga liksom ett, man kan säga ett hållbarhetsfokus, nu ska jag säga. Så
ja, artikel 8 fonder främjar hållbarhetsfaktorer.
Eller, vänta. Nu kidnappar jag din fråga. Kan ni säga någonting så här med artikel 8 och sen finns det här med gröna och mörkgröna och sånt. Kan ni inte bara ge kort så att vi har samma språk?
Ja, men artikel 6 är de fonderna som inte tar så mycket höjd för hållbarhet. Man kan beakta hållbarhetsrisken men inte mer. Artikel 8 är de fonderna som främjar sociala eller miljömässiga faktorer. Och artikel 9 fonder har hållbarhet som mål jämte avkastning. Hela regelverket syftar egentligen inte till att så här, kategorisera fonder, utan det handlar om att beroende på vilken artikel man säger att man är, så har man olika rapporteringskrav.
Och då brukar man säga att de som är artikel 8, de kallar man för ljusgröna. Ja. Artikel 9 är mörkgröna. Och kanske ska jag ta bara lite tid och försöka klassificera in Lysa i det här så det blir tydligt. Så att det vi kallar för det breda erbjudandet, det är då artikel 6. Mm. Det tar inte de här hänsynen på det sättet. Och det är rätt ovanligt i Sverige att man inte gör det.
Mm. Så vilket är väldigt uppskattat av dem i forumet som vill ha så här, nej men jag vill inte ha någon sån här jidder. Jag vill bara ha det breda, jag vill ha forskningen. Give me the shit, liksom. Mm.
Och sen så har vi då, om vi ser på vår räntefond. Den är klassad som artikel 8 nu. Och eftersom aktieindexen nu är PAB, Paris Aligned Benchmark, då finns det en bedömning som har gjorts av lagstiftaren i Europa att då är de artikel 9, det vill säga mörkgröna. Det man ska ha med sig då att om man har hela det hållbara investeringserbjudandet så har man ju ofta räntor i också. Och då blir hela så att säga den förvaltningen inom det hållbara 8 eftersom det har den räntekomponenten. Mm. Tyckte du att
det är rätt.
Funkar.
Ja. Ja, men bra. Och, hade du en fråga eller?
Jag vet inte om den är så bara att den kommer in från sidan på något
sätt. Men det är din roll.
Jo, men jag blev väldigt nyfiken så på vart vi befinner oss i på vägen här mot hållbarhet. Liksom att kunna investera våra pengar superhållbart. Det har varit en lång resa hit nu till 2023. Där man har pratat om att hållbarhet är jättesvårt att uppnå och det är så många, alltså, man är oöverens och sådär.
Och det är inte entydigt och det är massa tyckande. Och
Sofia, liksom. Du sa så att vi är inte där än, att det liksom är entydigt på något vis. Men är det också så att ni kan säga så, ja men vi befinner oss här nu och det är de här grejerna kvar liksom. Att åker ni på konferenser och sånt och liksom får så framtiden presenterad för er, så här kommer det vara i framtiden. Eller liksom, det här är det som så här skulle vi vilja att man skulle kunna investera sina pengar framgent.
Jag får bara lägga till innan ni svarar. Mm. För att problemen man har haft innan, det har varit mycket greenwashing, det har varit mycket marknad, det låter bra, men det har varit ett sätt för bolagen att tjäna pengar. Mm. Är det bättre nu? Och hur långt har vi kvar?
Var är vi någonstans på den här vägen?
Det är egentligen kanske lite två frågor om jag ska säga. Att jag tycker att min åsikt är att branschen har gjort det här lite dåligt. Alltså i stort sett om man tittar så har det blivit bättre. Och det är att man kanske har lämnat luften kring hållbarhet som man inte sen lever upp till. Kanske lite på typ investera med oss för en bättre värld. Det som är väldigt viktigt med hållbarhet och väldigt viktigt för oss är att man kan i så fall, så det är något vi inte vi säger, liksom att man kan säga någonting och sen leda i bevis vad det sen innebär. Och det är därför vi gillar det som kommer ut från Paris Aligned Benchmark, det vill säga, men här är fokus på CO2 eller koldioxidelimering och sen så kan man följa upp det. Sen var den andra frågan, så kanske om vi tittar lite runt hörnet på de här konferensen, hur kommer det se ut i framtiden den här, kring hållbart sparande? Vill du börja med din spaning?
Ja, men dels, och där kommer ju regelverken in väldigt mycket, för då får man fram den här datan. Och dels så kommer, dels måste bolag, stora listade bolag, börja rapportera på många fler icke-finansiella faktorer. Som typ hur skiljer sig kvinnor och mäns löner till exempel. Hur mycket avfall släpper man ut i vattnet. Ett antal sådana faktorer. Som ju gör, som vi då som förvaltare kommer få ta del av. Vilket kommer göra att man kommer kunna göra mer informerade val. Sen kommer ju också den här taxonomin, alltså EUs taxonomi för vad som är en hållbar aktivitet. Och EU har 6 miljömål och idag täcker taxonomin 2 av dem, men den kommer strax täcka alla 4 och man kommer även inkludera sociala aspekter. Så då kommer EU ha liksom ett ramverk för det här är en hållbar aktivitet. Sen kan man ju man kan ju kritisera den såklart och man kan tycka att den är rätt eller fel, men då kommer vi ha liksom ett gemensamt ändå.
Men är den i takt som är FNs hållbarhets mål kan man väl säga, eller de här de olika områden.
Ja, men SDG:erna, alltså det kommer nog säkert finnas en del överlapp givetvis.
För det kan man säga att jag spenderar ju rätt mycket tid och tittar på den, inte lika mycket tid som Sofia. Men och jag tycker att man behöver tänka till några olika gånger, för man kan tycka att det är väldigt många olika förkortningar som kommer, liksom pratar om taxonomin, SFDR, PAI, du har FNs mål, du har EUs mål, du har artiklarna. Och jag tror att det här är ett litet resultat av att det är ett stort fokus från politiker generellt på att vi behöver lösa miljöfrågan, vi behöver komma framåt, vi måste ha många bollar som rullar samtidigt. Och då får vi helt enkelt liksom,
man kan starta upp det och så ser man vad som fastnar.
Nej, men åtminstone man vill driva det på många sätt på ungefär vid samma tillfälle. Och det kan vara bra för att skapa framdrift, det kan vara lite dåligt för att skapa lite komplexitet som vi var inne på. Speciellt så vill man också undvika greenwashing, så då sätter man upp mer hårdare krav regulatoriskt, vad man kan säga. Jag tror generellt tycker vi att den här tydligheten som vi ändå ser kommer mer är ändå positivt, för det minskar ner tyckandet. Och återigen, det kommer lite tillbaka till Lysas kärna, att vi gillar när det är mer evidensbaserat. Sen är det inte så enkelt, för bara för man implementerar olika rapporteringar och miljömål i EU så är det inte säkert att man anpassar sig det i USA som är 60% av världsmarknaden, eller att man anpassar sig i Kina efter det.
Nej, precis. Så det
är komplext, och då försöker man skära fram, men vad tycker vi ger mest påverkan från vår sätt in med genbundet, och vad är enklast och också enkelt att förklara. Och då, när vi tittar på, vi har gått igenom väldigt mycket olika alternativ, då kommer man tillbaka just till utsläppsfaktorer och koldioxid. De andra ska man säga grundhygienfaktorerna för en hållbar fond, som vi var inne på, de här exkluderingen. Men det handlar mycket också om koldioxid när vi tittar.
Men så här, ibland så ser man så här i finansbranschen eller så här, du vet, detta är den, du får liksom vi förbättrar världen, vi gör detta. Kan man liksom, jag blir ju lite skeptisk. Alltså du vet jag är lite bitter från finansbolag där jag är så här, ja, ni kunde inte sälja det på att det var aktiv förvaltning, så nu är det nya att ni säljer det bara, nu är det hållbart, och så är det så här 2,68 i avgift och jag blev nästan bara förbannad.
Det är nog en sund reaktion då. Sen kan jag säga, sen en sak som vi har ungefär samma, det är svårt att hålla det precis samma, men vi har ungefär samma avgifter, då är det bred och det hållbara investeringsfokus.
Jo, men precis, för där är ni så här, återigen, så här, vi ska inte ha något incitament, vi vill inte puffa, men om man har det, liksom så här, vad är er spontana tanke när ni säger så här, du vet, så här, lös världsproblemen, var en god, investerar du i vår, så är du en god människa och alla andra är syndare.
Min spontana reaktion ska säga det är att jag brukar ta en screenshot och sen har jag det ställt på.
Det gör vi också, jag tar också en screenshot på framtida bruk.
Men det beror lite på hur man säger det, om det blir väldigt överdrivet.
Men det kanske också, jag kan tänka också att det kan vara, gå enklare att ändra marknadsföringen än ändra processer också, att det kan vara ibland det är goda viljor, men att det,
och det, liksom, och det här blir också lite svårt, för det är lite kanske liknande hur, om man tittar på de stora aktörerna när de började jobba för länge sedan, kanske man kan dra en parallell med penningtvätt. Ja. För att när det inte fanns så mycket regler, det här var innan Lysa existerade på penningtvätt, så satte man upp sina processer för man ville motverka det. Sen kom det mer och mer regler som såg lite annorlunda ut än de processerna, och då var det svårt att anpassa sig efter regelverket.
Ja.
Har man hört rätt mycket. Och det har kanske varit lite likadant med hållbarhet.
Mm.
Där det fanns inte så stort regelverk om man går tillbaka ett decennium, i alla fall 10 år. Men, och så har man en hållbarhetsprocess, man kör in det på ett visst sätt, man bygger liksom sina processer, sin marknadsföring på det, och sen så kommer det rätt tajta regler och riktlinjer från regleraren, och då kan det bli svårt att anpassa sig.
Men har det, är vi där? För jag vet ju andra, jag har en kompis också som alltså var engagerad i en sån här klimatfond.
Mm.
Och du vet, han blev så jävla förbannad till slut. Han sa, varenda jävel kallar sig för klimatfond. Jag ska fan inte kalla min egen fond för klimatfond. Och det var ändå, så här, det var ändå hans grej.
Mm.
Vet, han hoppat av innan han var för att driva den här just positiva. Men jag investerade de här clean tech, verkligen så här, jag gör skillnad på riktigt. Och sen var han så här, nej, jag ska inte kalla mig det, för att då blir jag ju som alla andra. Så är vi där nu att det är uppstyrt, att om det är någon som säger så här, vi är en duktig mörkgrön fond som gör världen bättre, kan man liksom lita på det, eller ska man fortfarande vara så här,
Alltså, som gör världen bättre, ja, det är väl svårt att mäta, eller det är också det är lite oprecist kanske.
Ja.
Men om man är en artikel 9-fond så kommer lagstiftarna följa upp att du har rätt att kalla det. Så det skulle ändå...
Så det, då är det bättre, skulle jag ändå säga så här, det är bättre nu än vad det var för 3 år sedan.
Ja, och sen ser man också, det är flera initiativ, både från, om vi tittar från Finansinspektionen som tittar på den här typen av frågor, från Konsumentverket som också tittar och följer upp på den här typen av frågor. Så att det jag tror och hoppas, och vi försöker ju alltid vara väldigt noggranna kring det här, det är att så fort man gör ett hållbarhetsrelaterat påstående så måste man backa upp det med något, men vad innebär det här
men
för
dig?
Men
är det något att bara ni gör, eller är det, alltså ni har valt, eller är det reglerat?
Alltså det är ju sunt, så att, men det är också reglerat i marknadsföring, ska jag säga, liksom att om man gör den typen av påstående, då måste man förklara på ett tydligt sätt tillsammans med varför man gör det. Och det är därför när vi pratar om det här nu på aktiefonden, som är fokus pratar om som är direktinvesterande, varför vi följer upp och lägger tillbaka det på just PAB-ramverket kring det. Och sen finns det mycket mer att läsa på hemsidan än vad vi kan prata.
Men jag tycker också att många som jobbar inne i finansbranschen, eller man måste alltid vara självkritisk liksom.
Ja.
Att det finns absolut förbättringar.
Ja, det gör det. Ja. Absolut.
Ja, men bra. Vi ska ta några frågor här. Melva, en av de viktigaste frågorna så här. En del på forumet dissar ESG för att de vill ha maxad avkastning. Finns det några tecken på att ESG ger sämre avkastning eller bättre avkastning?
Alltså det finns egentligen liksom lite åt båda hållen. Så att liksom konsensus, det är inte konsensus åt något håll egentligen.
Ja.
För det
är min upplevelse också, att det är, så här, det är lite hugget som stucket.
Men det är ju också för att det var svårt att mäta, och för att, som vi var inne på, att det var svårt att mäta, okej, bara vad har varit hållbart då? Och att man också kan få liksom till, eller man kan, om man jobbar med hållbarhetsfokus, så kan man ha fått liksom tills mot kanske stora bolag eller techbolag, och det kan driva avkastning. Det är svårt att liksom isolera. Det är en faktor som är korrelerad med andra faktorer, så att det är också
Men man behöver inte gå in med det så här, okej, nu väljer jag hållbart och kommer jag få 1% lägre avkastning och jag är okej med det. Alltså man behöver inte ha något sånt resonemang, utan man är så här, jag väljer detta, det kommer ungefär gå som marknaden går i alla fall.
Liksom. Alltså, det man vet om man väljer liksom hållbarhet är ju att du kommer få en lägre diversifiering, att du får sen färre papper, liksom, det ska man vara tydliga med.
Mm.
Eller aktier. Och det är precis som vi säger, PAB uppbyggs med att det finns ett moderindex, och sen så exkluderar man från det moderindexet. För att hamna det som är PAB-fonden, då finns det ju färre bolag, så det blir mindre diversifierat. Sen kommer lite den här frågan som vi var inne på tidigare. Tror vi då de bolagen som är kvar, som då är hållbara, som borde ha en högre värdering, redan har fått den högre värderingen, så varje krona de tjänar värderas mer idag? Eller tror vi att den resan kommer att få mer prisas in mer där framme? Och det har lite att göra med hur effektiv man tror marknaden är om man pratar om avkastning där.
Mm.
Men precis som Sofia säger, det är inte så tydligt. Och väldigt tydligt om man tittar de senaste 5 åren, och de flesta fonder som har en hållbarhetsklassificering har haft väldigt mycket techbolag i USA. De bolagen har gått väldigt bra. Och därför har det är en stor drivare också kanske varför hållbara fonder har gått bra. Men jämfört med lite bredare index de senaste åren. Men frågan är vilken slutsats ska vi dra av det?
Ja, vad var det som drev det? Mm. Ibland har man hört så här när man pratar med så här, som jobbar med hållbar så är det så här, ja men du vet, det tar mindre, man tar mindre risk i de bolagen. För exempel så här, ja men detta bolaget sitter på en kolfyndighet och den är värderad till x antal miljoner. Och om det kommer ett förbud mot fossila bränslen så är det liksom ett död material i balansräkningen. Och jag tänker, du vet, när jag hör det så är det så här, det låter logiskt, det låter jättebra. och sen när man liksom lugnat ner sig lite så tänker man, detta borde marknaden veta och ha prisat in redan nu.
Precis.
Eller hur?
Och det är det Patrik är inne på, är det inprisat eller inte? Det är ju jättesvårt för marknaden att veta, nu drog man upp hastigheten på de här liksom utsläppshandelsrättssystemen i EU. Alltså hur slår det? Man får inte sälja liksom dieselbilar om några år. Hur slår det? Det är ju svårt att...
Och det blir inte så här. Men min poäng är också att det är ju borde redan vara inprisat överallt. Eftersom det är liksom känd.
Och det beror lite på hur effektiv är marknaden. Så att jag tror att vi tycker nog... Generellt, om man ska säga som Lysa liksom, i förvaltningen, att det är vi tror marknaden är lite mer effektiv än en del andra påstår som säger att de kan välja de bästa aktierna. Men samtidigt så tror inte vi att den är perfekt effektiv heller, utan det finns ineffektiviteter som inte vi tror man kan utnyttja strukturellt.
Men jag tänkte på det som du pratade om risker då. Det kan ju vara riskerna, dels att man sitter på liksom gammal teknik som inte blir relevant. Att man drabbas av någon skatt. Men det kan ju också vara att din fabrik ligger på ett ställe som kommer vara, där det kommer vara vatten om 10 år. Och det är ju ganska svårt då att veta när det sker eller prissätta.
Precis. Och generellt så tror jag också att den här typen av väldigt bolagsspecifika risker. Mm. Om du diversifierar till tillräckligt med bolag så slipper du den typen av risker. Säg att du investerar i 3 bolag. Varav ett är det bolaget som har den här stora hållbarhetsrisken i sig. Till exempel. Det kan ju påverka väldigt mycket din totala avkastning. Mm. Så att det här löser man också mer med diversifiering. Ja.
Och när vi pratar ändå diversifiering, hur mycket kan man säga någonting så här, tar jag mycket högre risk genom att jag bara har de här 1100 bolagen i delen jämfört med de 7500? Alltså står det, jag vill säga så här, nej men risken är 2,3 större. Ja. Hur ska man resonera?
Alltså vi kan kolla på, om vi hade simulerat att de här indexen hade funnits, de har ju inte funnits, men om de hade funnits då tillbaka. Och då kan man liksom på siffrorna så är liksom, de är ganska lika i volatilitet och drawdown som är liksom de vanliga riskmåtten. Men du har ju färre bolag, det är ju sant, så du har ju en högre koncentrationsrisk, så är det.
Men sen finns det ju också argument att säga, när har du verkligen en väldigt dålig diversifiering om man ska säga det. Och om man ska ha en tumregel så är det kanske man ligger under 30 bolag. Ja. Alltså då har du en väldigt dålig diversifiering. Då får du väldigt stor påverkan på enstaka sådana risker. Sen när du kommer upp mot 100 bolag får du en okej diversifiering. Ja, men 1000 bolag då är den bra. Om du kommer upp liksom till över 5000 då blir det jättebra diversifiering.
Exakt. Och där behöver man också hålla det i så här, alternativet att välja en klassisk gammal indexfond, de ligger ju på mellan 1000 och 1500 i deras breda alternativ. Det är bara att liksom så här, det blir en taskig jämförelse när ni har 7,5 i den andra. Vårt worst case är som ett normala case.
Sen ska man nog säga att det är ju en anledning att om man tittar på de mer klassiska indexfonderna, det är ju väldigt få av dem som inte är artikel 8-fonder som vi pratade om tidigare, som är ljusgröna och sen finns det en del som precis som vi, jag tror det är 2 andra aktörer som kör pub.
Jag tänker också bara på det här med diversifiering, dels handlar det ju om antalet bolag, men det handlar ju också om att vara i alla sektorer. Om man i sin hållbara strategi tar bort vissa liksom aktiviteter eller så vidare, så kommer det också dra ner lite diversifiering, att man inte är i hela marknaden. Och då finns det vissa fonder som är väldigt nischade och kanske bara är i clean tech-sektorn till exempel. Det är ju väldigt koncentrerat. Och där försöker PAV vara i, man är inte exakt alla, men man försöker vara i nästan alla. Och det tycker jag är bra, för att också alla sektorer måste ju ställa om. Så att man inte liksom säger att okej, men låt oss inte gå in alls i liksom energi. För att,
Vi är superhållbara, men vi har inte värme i huset.
Nej, men precis. Exakt. Alla sektorer måste ställa om.
Ja. Men jag tänker så här, innan har det också varit problem med ganska mycket märkning av de här fonderna. Att ibland så har det varit ett att man märkt hållbarhetsfonder, men så har man jämfört så här, Sverigefonder för sig och fossilfonder för sig och hållbara fonder för sig. Mm. Så att man kunde ha liksom en hållbar fond som fick ett skitdåligt hållbarhetsbetyg för den var sämst i sin kategori. Alltså vi är det sämsta vindkraftsbolaget. Och sen mäter man fossilbolagen så här, okej, vi är det bästa oljebolaget. Och så hade de en högre märkning än det sämsta. Ja. Har vi kvar den problematiken? Eller den?
Det är lite de här, som vi pratade om tidigare, med ESG-betygen. Ja. Som har fokuserat också väldigt mycket på liksom hur saker görs. Alltså på processer och liksom, transparens och sådana saker. Och då, och som du säger, också gjort det liksom intraindustri. Liksom.
För det första gången så var så här, jag har valt jättebra. Och sen så inser man så här, nej, du har valt skitbra i den sämsta kategorin. Min poäng är nog också till den som lyssnar och tittar. Alltså att man ska vara väldigt försiktig och läsa på det som är försäkringen. Läs på villkoren. Läs på hur man har gjort den här märkningen. För att vissa märkningar upplever jag har varit konstiga.
Ja, och det är väl lite där vi kommer tillbaka till när vi tittar på det här. Att det handlar väldigt mycket om att ge... Alltså förhållandevis enkla val till kunden. Ja. Alltså vad känns bra för mig i det här?
Ja.
Mm. Och alltså sen inom de valen så har vi ett ansvar att skapa det som vi tycker är bäst.
Ja.
Jag bara undrar så, för vi pratade innan om att EU jobbar med sina märkningar och standarder och så. Och sen så kom vi in på USA och att de har ju sitt eget... Men har ni koll på hur de arbetar liksom med de här med hållbarhet inom finans?
Jag kan säga, jag var ju på den här Bogglehead-konferensen i USA. Ja. Det var inte ett ord om ESG. Inte ett ord, utan jag tror så att i USA har det tyvärr, som du var inne på, polariserat. Är man demokrat så är det så här hållbart, är man republikan så tycker man att det är woke.
Mm. Men typ i Texas och Florida så får ju typ pensionsfonderna får inte investera hållbart. Nej, det
Och så har vi Kalifornien som är svinduktiga.
Och har utsläppsrätter.
Jag tror att vi kan undvika liksom polariseringen då lite i den där frågan på det sättet. Så att eftersom... Ja, som kanske har blivit liksom i USA att eftersom att jag tillhör det här partiet ska tycka på det här sättet så är det rätt bra och tar lite mer lugnt. Piano kring det. Det som vi var inne på tidigare också som är lite svårt är ju att det, för att fylla i Sofia, men mig vetligen liksom den här standarden kring också hållbarhetsdatum och förutom bolagen är ju inte riktigt global, utan EU har ju bara jurisdiktion över EU-bolag och sen för amerikanska bolag så vill vi rapportera på det här sättet eller inte.
Och då kan man tänka sig att de bolagen som ligger långt framme vill det.
Ja.
Alltså som vill ha liksom europeiska investerare och vara i de fonderna. Medan de som kanske, det kan ju finnas bolag som inte rapporterar. Så EU leder ju vägen.
Men där kan man säga så att där kommer ju jättemycket lagstiftning på rapportering.
Mm.
Att det vet ju att många företag att det är stor omställning i just rapportering för att man vill att det ska vara entydigt.
Mm.
Det vet jag också.
Vadå? I
EU? Framförallt så att man ska det är väldigt mycket nya nyckeltal och sånt som man ska rapportera så att man ska kunna jämföra bolag.
Alltså icke-finansiella nyckeltal som man som, om man vill investera hållbart och vill ha koll på.
Där har vi kommer en del lagstiftning som är
första januari.
Som till exempel alla bolag som når en viss skala i omsättning eller anställda eller noterade behöver följa det här.
Ja.
Mm-hmm. För jag får ibland en känsla av att nu sitter vi här i Sverige och vi är lite
bäst
i klassen, så på jämlikhet om man skulle jämföra med typ Honduras eller USA. Mm. Och vi är bäst i klassen på det här med klimatomställning, så om man skulle jämföra liksom med lite olika delar i världen.
Ja,
och vi sitter här och tycker att detta är en självklarhet och så är det typ inte det globalt.
Nej, men vänta innan ni hoppar in. Jag måste bara säga så här. Vi hade ett avsnitt med Jonathan Stolzenberg som har jobbat med personskydd i försvaret.
Mm.
Och så han håller ibland sådana här pre-deployment-kurser för när folk ska till problematiska länder. Och då sa han så här, vad vi svenskar ofta inte tänker på är ju att vi är ju extremister.
Ja.
Alltså vi ligger ju ofta så här, högst individuell, minst tro på liksom religioner. Och många av de här frågorna, för oss är de helt naturliga. Men vi glömmer bort att vi är extrema i ett världsperspektiv på det här.
Och vi är väl lite extrema när det just kommer till hur ägandet ser ut i hållbara fonder också. I Sverige är det ju som sagt väldigt ovanligt att man inte är en artikel 8 eller 9 fond som vi var inne på tidigare, ljusgrön eller mörkgrön klassat. Medan i övriga Europa, jag tror att så är det mycket mer vanligt. Jag tror på 90% av allt fondkapital i Sverige ligger i artikel 8 eller 9. Och
sånt. Ja, det finns ju knappt artikel 6-fonder. Det finns ju väldigt få artikel 6-fonder.
Ja,
men sen tycker jag att det sker jättemycket så här. Jag menar, London är ju så här finanshub, det sker jättemycket innovation. Ja. Där såklart de är inte med i EU och alltså i USA självklart också. Men kanske inte lika brett som i Sverige.
Och här är väl min känsla kanske också att Sverige är ju lite mer. Det är ju inte Sverige som driver det här nya hållbarhetsramverket, utan där är vi en rule taker från EU.
Ja, men det är bra att du säger det.
Ja. Men jag tänker, Holland och Frankrike är jättebra liksom, eller fondbolag som driver den här agendan.
Det som vi var inne på det tidigare, jag tror det finns bra en stort mått av ödmjukhet här, eftersom det finns också så mycket okända eller liksom variabler i det.
Ja. Mm. Jag tänker vi ska ta några snabba frågor här. Jobbigt skriver så här: vad kul med detta avsnitt. Jag har en stor del av mitt privata sparande i hållbar portfölj. En fråga jag har ställt mig ibland: är det värt att använda Lysa för hållbart sparande, eftersom den hållbara portföljen till skillnad från den breda består av relativt få komponenter, så borde det vara relativt enkelt att göra det själv. Mm. Vad tänker ni där? För att jag brukar ju säga till exempel när det breda alternativet så brukar vi få samma fråga så här: jag kan göra detta själv. Och jag är så här: good luck. för så här, ja, det är klart du kan köpa några enskilda, men det kommer inte bli samma sak. Så är detta också så här övertro på egen förmåga?
Jag kan börja. Jag kan säga, för det första så det finns ju, utöver, nu fokuserar vi väldigt mycket på investeringarna och det är ju superbra. Sen finns det väldigt mycket runt det här liksom, att komma igång med månadssparandet, att det ska vara lätt att göra rätt liksom, insättningar, hela systemet runt omkring. Så det är en stor del liksom, av värdeleveransen. Nu tittar vi bara på fonderna i det hela och alltså, om du skulle sätta ihop det här själv genom att du köper aktier. Om du inte är en stor institutionell spelare med flera miljarder och även då är det rätt krångligt i förvaltning så då är det supersvårt. Alltså liksom att sitta och handla 1100 bolag själv liksom, på en banknätmäklare, det går inte. Utan då hamnar du liksom i fond. Alternativet.
Är alla pubfonder, alltså så här, alla mörkare aktiefonder, är de likadana? Har de samma innehav?
Nej. Det ska nu finnas, alltså fonder, de här pubfonderna är ju mörkgröna, men det kan finnas andra typer av strategier som också är mörkgröna, som investerar bara i en viss sektor eller i olika sektorer.
Men så här, om jag tar en fond så säger så här: denna är Paris Aligned Benchmark och sen tittar jag på Lysa Paris Aligned Benchmark.
Ja.
Kommer de vara lika?
Nej.
Nej, och det beror ju på att du kan utgå från olika moderindex, som sagt.
Ja, och göra lite första. Olika... lite olika liksom exkluderingar, du kan göra lite olika optimeringsmetoder och du kan lite, ja, till exempel som jag sa där, vi försöker hitta bolag som har satt mål att minska sina utsläpp, det behöver man inte göra till exempel, vi exkluderar några saker som inte behöver exkluderas och man optimerar,
men,
kan optimera
så du får inte exakt samma, men
liknande kommer det bli,
det kommer likna, precis.
Ja. Nej, men för det tror jag också är viktigt, för jag trodde det så rätt länge att det var samma. Alltså så här, att det är same, men det
och, det är ju lite tillbaka också det här att en indexfond, om vi säger att den är en global indexfond, då kommer den likna en annan global indexfond, så då kanske man är överens om 90%. Ja. Och sen kan man gnugga de här sista 10% jättemycket. Mm. Och det är väl det som är viktigt just när det är regelbaserat, så andra som följer samma regler, då kommer de vara liknande.
Sen kommer det också bero just i PAB också på vilken hållbarhetsdataleverantör du har använt. Där vi är då använt den som vi tycker är väldigt bra. Och det kommer också skilja lite.
Ja, men bra.
Men så stor likhet, men absolut inte liksom exakt samma.
Och han fortsätter då: jag vet att Lysa tidigare svarat om tillväxtmarknader. Finns det planer på att bredda den hållbara portföljen?
Vi hade ju lite planer som det såg ut tidigare, som jag tror vi har pratat om. För att när det kommer till vårt breda alternativ, då handlar vi ju på så många marknader som möjligt. Det hållbara alternativet, då är det mer det man kallar för mogna marknader. USA, Europa, Japan, Australien. Och där hade vi en tanke då att vi vill också addera emerging markets, som vi kan säga Kina, i det tillfället Ryssland. Mm. Och sen så fick vi väl en liten tankeställare med invasionen i Ukraina. Och i det sammanhanget, vi hade klart för att lansera den här Emerging Market-fonden, men det var väldigt svårt baserat på det att säga att jo, men det känns rätt att lansera det här tillfället. Så då hade vi inte haft för Ryssland, utan då kände vi att nej, vi behöver ta lite omtag och tänka igenom vad innebär det här för oss. Och som vi då gjorde det ställningstaget, då hamnar vi lite mer kopplat också till demokratier.
Ja. Mm. Han skriver också så här, till exempel småbolag. Det finns mörkgröna varianter på globala småbolag. Är det med globala småbolag?
Nej, det är inte med. Är det inte? Mörkgröna varianter på globala småbolag just från... Det kanske jag känner inte till, nu har du bättre koll än vad jag har, men liksom ett jättebrett index som är mörkgrönt som följer liksom pub med flera tusen bolag i.
Nej, men det kan säkert finnas, om man investerar i eller liksom olika typer av grön teknik, så finns det absolut, det är små, kan det ju ofta vara små bolag.
Men det blir mer nischat.
Ja, det blir mer nischat,
vi tänker
absolut,
på vår filosofi att vi vill ha det här motsvarigheten till den här riktigt breda fonden med flera tusen bolag i, som också kan argumentera för att de är mörkgröna. Jag tror inte det dataunderlaget, jag kan ha fel här, jag tror inte det dataunderlaget finns.
Ja. Men kan man väl säga så här, när det är inte som att ni har någon så här ställningshavn, nej vi ska bara ha de här, utan så här, finns det möjlighet att lägga till det så lägger ni till det. Det är väl så,
absolut.
Det är väl så jag brukar svara på den här frågan. För den.
Det hade ju varit, säg att vi hade kunnat på ett enkelt sätt utöka PAB-fonden till att vara liksom... Mm. 5000 bolag, då hade vi gjort det om vi hade kunnat segmentera det som är det breda. Nu säger vi inte små bolag, för det är ju inte så små bolag de här 4000, de är rätt stora. Men om vi hade kunnat göra det på ett enkelt sätt, då hade vi absolut gjort det.
Ja. Bra. Finns det några planer för räntedelen? För det hållbara alternativet?
Ja, det ligger nog lite längre fram i tiden om vi ska liksom fundera på den. Dels är vi ju väldigt nöjda med den som är och gått väldigt bra. Det finns PAB för räntor, men det har inte kommit liksom riktigt lika långt. Där har man också aspekten av att det finns statsobligationer, hur ska man hantera det och så vidare. Och sen finns ju också inom obligationer, så finns ju gröna obligationer som är liksom en annan strategi man skulle kunna utvärdera. Så jag tror att det ligger... Precis. Vi är nöjda med den som är idag, det ligger lite fram i tiden.
För det är väl så, det finns inga statspapper som klassificeras som mörkgröna idag, de här stora, utan de har inte den klassificeringen helt enkelt.
Mm. Snyggt. Avslutande två frågor här. Sweet Carolina frågar så här, hur jobbar ni själva med hållbarhet på företaget? Alltså så här egen...
Har ni plastmuggar till
kaffeparat? Hon tänkte så här perspektivet, till exempel lagring och data, alltså techindustrin, vad man inte pratar om, att techindustrin står idag för lika mycket utsläpp som flygindustrin, vilket många kanske inte vet.
Så att, jag kan börja så kan du fylla på lite kanske. Ja. Om man tänker just på det här med på datalagring, så kan man ju tänka sig att techindustrin tror jag som en helhet kan tänka mig släpper ut ganska mycket. Vårt system är ju inte baserat på den här realtidstunga informationen, handel. Det är ju lite mer långsiktigt, så att systemet i sig, även om det är liksom brett och komplext, så är det inte så att det körs hela tiden massor med transaktioner i det. Med det sagt så har vi det hos en molnleverantör, hos Amazon Web Services, och de har ett tydligt mål liksom mot netto noll utsläpp. Men med tanke med systemet i sig som vi har, det är inte så tungt, så det drar inte så mycket energi.
Ja.
Det gör det inte.
Ja, något annat som ni är så här, initiativ som ni gör eller ni tycker?
Men vi har ju nya kontor som är miljöcertifierade. Mm. Det är släckslampor överallt och så här hela tiden. Vi har inte pappmuggar, vi har diskmaskin. Vi har två kvinnliga styrelseordförande.
Vi har ju tre stycken reglerade bolag i koncernen, varav två stycken. Ingrid och Eva. I VP-bolaget och i fondbolaget samt Ingrid i gruppbolaget.
Snyggt. Jag tänker Sofia, du är första gången du är här. Då brukar vi ställa så här samma fråga.
Okay.
Ja, den står inte där. Den kan jag inte. Sofia försöker tjuvkika. Vilket är så här sämsta rådet du har hört så här i finansbranschen?
Oj.
Eller så här, du vet, när kompisar pratar och så hör du det där och så är man så bara, åh nej, ska jag ge mig in i den?
Jaha, ja, men vi pratade om det idag, alltså att man blandar ihop så att säga, att om en fond och fondbolag, att man liksom tror att det kanske inte är säkert att ha sin fond där, eller ha sina pengar någonstans för att bolaget går dåligt, och det är ju de är på olika konton, det spelar ingen roll. Ja. Det är en sån vanlig, när jag hör det så tänkte jag, nej, så här är det inte. Och viktigt att förstå att det är ju väldigt säkert att spara en fond, för det är ju alltid separerat på ett annat ställe, så det kan aldrig tas av någon annan. Det är,
exakt, för den frågan får jag ibland när jag föreläser, så brukar jag ju prata med och så säger jag så här, men om Lysa går i konkurs och så är det någon som har dratt fram er årsredovisning och så är jag för det första så här, bara, det är flera bolag, man måste aggregera det, men då säger jag så här, om Lysa går i konkurs, det som kommer hända är så här, Danske Bank kommer ringa så här är dina pengar, vart vill du att vi ska flytta dem?
Och det kanske får lägga till några olika saker här, bara efter som jag tog upp det. För jag tycker det är väldigt bra att tänka på liksom det säkerhetstänket att ha det. Och då finns det ju flera olika saker med sig. Precis som Sofia säger så är det ju här liksom helt separerat från Lysas pengar, kundens pengar. Alltså det är jätteviktigt att det är separerat och det är liksom supertydligt. Sen ska jag säga till liksom att, vilket roligt, det går ju rätt bra. Alltså, vi har ju haft, jag tror, inflöden i år hittills på, vi har gått från 18,5 miljarder till 28 eller något sånt där. Det är ju, jag ska se så jag säger rätt. Vi säger 19 och 27, helt enkelt. Så, sen så en annan sak som jag tror är väldigt viktig att ha med sig, som jag kan lägga till det här lite dåliga rådet, det är att det som ofta leder till att ett bolag går under i finansbranschen, det är att man har gett ut dåliga lån. Ja. Det är liksom sällan en finanskris har inlätts för att någon har sparat för mycket. Mm. Mm. Utan det är det man kan se om man ser vad som händer med HQ eller med Carnegie eller Nordea om man går långt tillbaka i tiden, eller man tittar på Swedbank 2008. Det var att man hade en del av verksamheten som hade ställt ut väldigt mycket lån. Och när den verksamheten var problem, då påverkar alla sparkunder. Mm. Och det som är skillnaden här är att vi ställer inte ut några lån, vi har bara sparkunder. Mm. Så att den typen av volatilitet finns inte. Och sen så är vi också rätt välfinansierade. Vi har över 300 miljoner kronor på bolaget, som är bolagets pengar på bolagets balanser.
Snyggt. Jag tänker så här, är det någon fråga som vi inte har ställt, som vi borde ställa?
Ja, men kanske vad som är för- och nackdelarna med den strategin vi har valt.
Ja, men bra, då kör vi. Så vad är för- och nackdelarna med den strategin?
Men följden är att du styr kapital till bolag som minskar sina utsläpp. Du minskar klimatrisken i portföljen. Och det är liksom en robust och välutvärderad metod, så vi minskar vårt tyckande där liksom på ett minimum. Mm. Och nackdelen är att du kan ha bolag i portföljen som i sig inte verkar för hållbarhet, för som målet är satt på portföljnivån. Och du har ju, även om det är en väldigt bred portfölj, även den hållbara, så är den ju inte lika bred som den breda, så att det finns ju du får lite högre koncentrationsrisk jämfört med den breda.
Nej, men jag gillar det som ni sa, att egentligen handlar det om så här, två alternativ. Så här, vill du ha det bästa breda, då är det detta alternativ. Vill du ha det bästa hållbara, då är det detta alternativet. Och sen varsågod, välj.
Mm. Så som du tycker.
Och jag är så här, har du svårt att välja, ta både och. Mm. Där har man liksom möjligheten.
Det har faktiskt jag gjort. det är kanske inte helt logiskt, men jag...
Hur har vi det i vår? Jag är ju den som sköter.
Jag är ju en sån här... Du känns
lite bred.
Jag är bred. vi
ska titta på det
så här, nej, barnen har hållbart, men vi har bred. Så jag har ju varit lite så här... inte skeptisk, men det är mycket, du vet, jag har varit lite bränd, så jag gillar det ni säger idag, för att för mig är det också så här, men vi har ändå kommit kanske, att min syn på hållbarhet är kanske 2 år gammal, och det var rätt då, och sen har jag inte följt det 2 år, utan mest varit frustrerad över så här, en jävla massa snack om det här pub, eller liksom vad som någon skrev så här, jag gillar det som du sa också, som var så här lite, vad är alternativet då? Vi måste ju ändå gå i denna riktningen. Snyggt. Jag tänker så här, vi kommer ha ett litet bonusavsnitt till detta också, där vi kommer ta lite andra frågor om räntor och lite annan så här fire-portfölj och sånt som inte är direkt hållbarhetsrelaterat. Ja. Och sen är det också ett sånt här som vi ska göra ett nytt test så här. 40 frågor på 40 minuter.
Det låter ambitiöst.
Jag är också så här, kommer nog inte att gå, men man kan alltid ha en ambition.
Vi behöver en stoppklocka.
Tack så hemskt mycket för att ni kom.
Tack så mycket.
Tack.
Thank you. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.